Välkommen till Nyfika, podden som vill uppmuntra till öppna och nyfikna samtal. Gillar du podden så kan du stödja oss på patreon.com/nyfika. Nyfika sponsras av Svenska Kulturfonden, Svenska Österbottens Kulturfond och Frukt Coffee Roasters. Dagens gäst här i podden är Thomas Karv. Välkommen till Nyfika.
Stort tack, kul att vara här.
Jättekul att du ville komma fast vi bandar mitt på påsk.
Ja, vet jag, man får vara ställbar.
Ja, tack. vill du presentera dig för lyssnarna?
Det kan jag säkert göra. Thomas Karv, 33 år gammal, hemmahörandes från Nykarleby, ursprungligen numera Vasabo. Doktor från Åbo Akademi i statskunskap och jobbar för tillfället som universitetslektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sverige. Så det är väl den korta beskrivningen.
Det låter som att du var väldigt van att presentera dig. Sådär.
Det har jag gjort några gånger. Så ja.
Kul att du är med. Mm? Vi ska börja dricka lite kaffe. Dagens kaffe är från Etiopien och är lite speciellt för en kaffenörd, för att det är inte så... Det är inte så vanligt att det finns kaffe från Etiopien som man kan säga exakt från vilken farm det kommer. För att oftast kommer det från olika kollektiv, så att det är små farmar som samlas. Men det här är faktiskt ett single origin, så här är riktigt spännande tycker jag. Jag tror att drack du upp ditt kaffe?
Det gjorde jag, för snabbt. Det var gott.
Härligt.
Kan jag säga utan att vara sponsrad.
Ja, exakt. Det var ju mycket som gjorde att det kändes intressant att ha med en statsvetare och sådär nu med allt som är på gång i världen och Europa och politiska läge, och det känns som att det är så mycket som ändras så snabbt. Och sen vi pratade så har ju allting nu med NATO verkligen accelererat. Vad är dina spontana tankar kring allt det som händer med det nu i Finland?
Ja, spontana tankar, alltså här, som du redan sa, att allting händer ju så otroligt snabbt här för tillfället, så det är väldigt svårt att hänga med, och sorgligt men sant att när det är osäkra tider så står statsvetare högre i kurs. Vår uppgift är lite att förklara varför det går som det går, och när saker är på väg åt helvete så då ringer telefonen oftare, sorgligt än må låta. Men om kort sammanfattat NATO-debatten i Finland, så jag tycker den generellt har varit väldigt saklig, men att den har ju som eskalerat under de senaste 3 månader efter att Ukraina eller blev invaderad av Ryssland, eller Ryssland invaderade Ukraina, om man vill framställa det. Men redan sedan 2014 har ju det här NATO-debatten trappats upp. Redan när Ryssland tog Krim 2014 så satt det ju igång en process som nu på 3 månader har eskalerat. Vilket i slutändan kommer leda till att Finland kommer att ansöka om ett medlemskap. Det tar jag nu som givet att allting tyder på det.
Det känns ju så i det här läget, ja. Men det som... Jag har inte på det sättet följt med just NATO-debatten så jättemycket. Det finns ju alltid med i alla val, pratar man om NATO. Och ungefär...
Gör man det?
Gör man inte.
Jag tycker nog att det senaste valrörelsen har NATO inte alls varit något framträdande. Just med tanke på att Samlingspartiet har ju haft en partibeslut på att de är NATO-vänliga sedan mitten av 2000-talet, och det är ju enda partiet som faktiskt har varit drivande i frågan. Svenska Folkpartiet har ju också ett partibeslut på att de är NATO-positiva, men har ju inte alls drivit frågan i samma utsträckning.
Just det.
Så när nog bara det har varit 2 partier av 8-9 riksdagspartier som har drivit frågan, så inte hade det blivit någon stor debatt. Att valen kretsar kring andra saker.
I huvudsak förstås. Ja.
Men klart att nu har ju alltid utrikespolitiken debatterats. Men det har kanske inte varit det här, vad ska man nu säga, tyngdpunktsområdet i den senaste valen i alla fall.
Jag har som alltid sitter som en, alltså lite som en periferifråga. För att jag har själv aldrig satt mig in i den överhuvudtaget. Jag har alltid känt som att jag är inte i position så jag kan avgöra varken för- eller nackdelar.
Väldigt få som är.
Förstås. Men så jag har liksom alltid bara släppt den frågan i princip. Mm. Tyckt att så det generellt som principsak så ska vi ju dra oss närmare väst och inte liksom binda upp oss vid Ryssland. Men liksom exakt vad det betyder då i frågan om NATO har jag aldrig haft en ställning. Men nu är nog också jag till och med också den skaran som tycker att men nu är det väl dags att vi går med nu om någonsin.
Det är ett argument. Martti Ahtisaari, tidigare presidenten, sa ju att Finland bör sitta med vid alla de bord där västerländska demokratier är samlade. Och NATO är ju ett sånt bord ifall man nu lite breddar på begreppet västerländska demokratier. Man måste också förstå att till exempel Turkiet också är medlem av NATO. Det är ju inte en västerländsk demokrati oberoende hur man vrider och vänder på det. Och personligen, min NATO-åsikt, Jag har ju ändrat åsikt i den här frågan flera gånger. För att jag är nog en sån som tenderar att omvärdera mina åsikter när omvärlden förändras. Mm. Jag ser ju inte som någonting fult att ändra åsikt. Inom politiken brukar man prata om kappvändare. Att politiker vänder ryggen dit det blåser. Och så kommer man med vinden. Och att det skulle vara någon dålig sak. Jag tycker ju att det är fullständigt rationellt. Att man ändrar åsikt ifall förutsättningarna förändras. Och det är någonting som istället ska tas som något positivt. Att man har rakryggade politiker som kan ändra åsikt och stå för det.
Det är ju verkligen jättekult. Och jag tycker det är jättespännande med den här debatten också. Att det faktiskt kommer politiker som helt öppet ändrar åsikt.
Ja,
till och med från Vänsterpartiet ställer sig upp politiker och säger att de nu är för NATO.
Exakt. Alltså man lägger ideologierna åt sidan och så låter man realiteterna tala sitt tydliga språk. Och jag menar som folkvalde i det här landet så ens huvuduppdrag är att se till att Finland för första inte hamnar i ett krig.
Mm.
För det andra, om vi hamnar i krig så står vi inte ensamma. Så därav argumentet för NATO. Så jag kan ju som förstå att en politiker resonerar som så. Personligen så har jag väl en åsikt att ett finländskt NATO-medlemskap i sig inte har någon stor effekt på varken Finlands säkerhetspolitiska läge eller stormaktsrelationer generellt. Men det är ju en ytterligare fackla i elden som kan elda på en konflikt. För att Finland oberoende om del av NATO eller inte, skulle Finland bli indragen i en stormaktskonflikt mellan NATO och Ryssland. För vi är en sån viktig geostrategiskt läge att vi skulle inte kunna hålla oss utanför den här konflikten. Mm. Men huvudargumentet för jag i nuläget kanske inte tycker att Finland skulle borde gå med NATO eftersom att vi gör en tillspetsad situation ännu mer tillspetsad genom att också Finland går med NATO ur ett ryskt perspektiv.
Ja, jag tycker att den tanken är lite sådär att okej, men om man alltså hur ska jag formulera det här nu? Vi har Ryssland som är liksom en aggressiv aktör och som man förstås inte vill reta upp i onödan. Men det känns lite så det att då tänka att man inte ska gå med i NATO för att tänka om Ryssland reagerar si eller så. Det är någonting i det som inte riktigt klickar rätt för mig, för att en potentiell här tidig morgon. alltså en lite riskig grej att säga nu det här, men jag tänker göra en liten jämförelse sådär. Om någon är i en relation med en partner som är våldsam eller aggressiv, om man då, och det är ju en jättevanligt problematik att man då är rädd för att söka hjälp eller ta kontakt med polis eller gör de steg som man behöver för att sätta sig själv i säkerhet. Att man är rädd att göra det för att tänka om den här parten då reagerar dåligt. Och på något sätt kan jag se att det känns lite som samma princip. Alltså, det finns ju många saker som gör att en jämförelse inte är rätt att göra här förstås. Men liksom principen att vara rädd för att göra saker som sätter en i säkerhet med liksom tanke på att tänka om den här aggressiva parten reagerar dåligt. En grej jag inte riktigt tycker man kan göra.
Alltså jag tror jag förstår hur du menar. Men samtidigt, Finland delar en 1300 km lång gräns med Ryssland. Så vi är illa tvungna att förhålla oss till vad den starkare parten i denna relation tycker. Och eftersom att Ryssland ganska klart har uttalat om sin NATO som en fiende, så kommer ju Rysslands bild av Finland förändras ifall Finland går in i NATO. Att tidigare har vi haft någon form av saklig relation ändå. Ryssland är en av våra viktigaste handelspartner, så vi ändå kunna hålla det sakligt. Finland fungerar som någon form av brobyggare mellan väst och Ryssland. Vi har varit neutrala, men vi har haft förtroende från bägge sidor. Men att Finland ändå mer officiellt väljer sida, det är ju, vi blir ju tvungna. Alltså, Rysslands agerande i Ukraina har ju tvingat oss att välja sida. Så ser jag det. Så jag kan ju som definitivt förstå argumenten för ett NATO-medlemskap. Mm. Det har jag inga alls problem med. Men det är viktigt att kunna hålla flera tankar huvud samtidigt.
Ja.
För vi kommer att behöva leva med Ryssland som granne. Och det här beslutet är ju på det sättet mycket större för oss än det skulle vara för till exempel Schweiz eller Irland, som inte heller är NATO-länder, eller Österrike, som inte heller är NATO-länder. Ifall de vill få med i NATO, det skulle inte inverka på deras vardag på något sätt. För de är skyddade. Vi har en gräns, vilket betyder vi inte är skyddade.
Mm.
Och som jag redan sa, att skulle det bli en stormaktskonflikt mellan NATO och Ryssland, skulle Finland bli indraget hur som helst. Det är jag helt 100% övertygad om. Vi skulle inte vara skyddade, vi skulle ändå då tvingas välja sida.
Mm.
Men mitt huvudargument till varför jag nu lutar att vi inte ska gå med är för att jag tror, som sagt, vi skulle laga en konflikt mer tillspetsat än vad det redan är, vilket skulle öka risken för att saker eskalerar. Det är det som är mitt lilla argument nu, att det skulle vara en liten fackla i en brasa som kan göra allting mer oroligt och tillspetsat. Och för tillfället så väger det nu över. Alltså luckan var 2004 när Estland, Lettland, Litauen, Polen och dessa länder gick med i NATO.
Just
det. Då borde Finland ha gått med ifall vi skulle ha gått med, för att då fanns luckan.
Mm.
Att mitt i en brinnande konflikt med ryskt agerande totalt oförutsägbart, då gå med i en organisation som Ryssland ser som en fiende, tror jag ju inte skulle bidra till att skapa ett med ett säkert situation för Finland, utan tvärtom.
Mm.
Men att med det sagt så ska jag sitta i riksdagen och faktiskt ha det här beslutet framför mig, så kanske jag skulle tänka på ett annat sätt. För att då skulle jag säkert ha tillgång till annan information, tvingas tänka fler steg längre i processen. Men givet det jag vet nu, så lutar jag nog att skulle vara en folkomröstning att ska jag rösta emot ett annat medlemskap.
Just det. Du nämnde om det här, just att Finland har haft en rätt så bra och varm, eller jag minns inte hur
inte
du
varm, men saklig
relation med Ryssland. Tror du att det är realistiskt eller ens möjligt att i nuläget fortsätta ha en saklig relation
absolut
med Ryssland?
Absolut inte. Nej. Alltså, det ryska agerandet har nog omöjliggjort en saklig relation till Ryssland för under överskådlig framtid. Alltså.
Ja, jag tänker det.
Det är så att det är sorgligt men sant. Att det finns som ingen väg tillbaka från det här, och i alla fall inte så länge den nuvarande regimen sitter kvar i Ryssland. Och det vet man förstås inte hur länge Putin sitter kvar. Det kan ju vara en vecka, det kan vara 10 år, det kan vara 20 år. Att det där
är... Men frågan är hur mycket det ändrar sen då?
Det är också frågan. Att man måste förstå att inte det är bara Putins krig det här. Att han stöds ju av många, stor andel av ryska befolkningen.
Det är ju som, det verkar ju inte finnas en folkanda i Ryssland som riktigt vill ha demokrati, om jag har förstått det rätt. Alltså, man vill ju ha en stark ledare.
Ja, inte nödvändigtvis. De vill ha stabilitet och ett bra liv. Pengar på banken och mat i butikerna och bra utbildning för sina barn. Alltså saker som vi alla vill ha här i väst. Ifall ledningen är vald demokratisk eller inte demokratisk, det är sekundärt.
Mm.
För de har ingen demokratisk tradition i det landet.
Nej.
Alltså man måste ju förstå att när Putin kom till makten och sammanföljde med att oljepriserna höjdes, så höjdes ju också lönerna, inkomsterna i Ryssland och pensionerna höjdes, så att folk fick det bättre under en viss period. Så Putin var ju genuint populär i Ryssland och otroligt starkt stöd. För att han gjorde bättre för vanligt folk. Och det rättfärdiga är ju också att kanske han inte på det sättet, att Ryssland inte var en liberal demokrati på det sättet, men att folk fick det bättre och det legitimerade hans styre. Och det räckte långt. Men att det här
vad tror du då nu händer med alla sanktioner mot Ryssland? För att på många sätt här kommer ju förstås påverka vanliga människor i Ryssland. Och min rädsla är ju förstås att det gör att alltså Putins propagandamaskin kan vända som att se nu här är verkligen sant, väst är verkligen emot oss, här är deras fel. Men finns det en chans att det istället blir så att folk ser att det blir sämre och vänder sig emot Putin?
Det är väl hela huvudargumentet för sanktioner.
Att man ska alltså göra... det är ju det, men jag tänker att hur realistiskt är det egentligen, tror man?
Jag tror inte det mer önsketänkande än realistiskt. Mm. Att man måste tänka att ryssarna har ju varit vant till en del av Sovjetunionen och varit bakom en järi då tidigare och vant sig med en sån... eller den äldre generationen speciellt, att inte kunna resa fritt ut i Europa och liknande, men att förstås den yngre generationen som har vant sig med att kunna äta för McDonald's och handla vid H&M och Ikea och resa ut i Europa när de är på semester, att klart att den generationen tycker att det här är hemskt och det här är någonting som de inte kan acceptera. Men att tycka att någonting är hemskt och att faktiskt vidta åtgärder för att göra någonting åt det, så det är en lång väg dit. Så förhoppningsvis så kommer ju det här leda till att någon typ av folklig resning och Ryssland över tid skulle bli en fullt fungerande liberal demokrati. Jag tror det är sannolikt. Men att förhoppningsvis så kan jag se det i alla fall.
Ja, jag tänker mig bara att det kommer att liksom bara öka den här klyftan mellan Ryssland och väst.
Klyftan mellan Ryssland och väst är nog gigantisk som den är, så jag vet inte hur mycket mer det kan öka faktiskt. Det eskalerar otroligt, otroligt snabbt på otroligt kort tid. Och jag menar, väst kunde ju acceptera inom situationstecken acceptera att Ryssland annekterar Krim utan att för den delen skicka vapen eller jättehårda sanktioner mot eller skicka vapen till Ukraina eller jättehårda sanktioner mot Ryssland. Man kunde acceptera att de tog Krim. Man kunde acceptera att ryskvänliga separatister ockuperade Donbass-regionen. För att det kunde man acceptera. Men redan det var ju som ett brott mot vissa, eller alla internationella lagar, att gränser ska vara heliga. Men det kunde ju väst ändå någon typ av acceptans. Vilket är sjukt i sig.
Ja.
Jag menar, fotbolls-VM, om en sån enkel sak, fotbolls-VM 2018 hölls i Ryssland samtidigt som Ryssland ockuperade en del av Ukraina. Krim, Donbass. Och saker och ting fortsatt som vanligt. Alla västerländska butiker var öppna, handelsutbyte, allting fortsatt som vanligt. Formel 1-lobby, Formel 1-lopp och liknande idrottsställning, allting som vanligt.
Mm.
Och bara här är en intressant i sig att okej, det accepterar vi. Men nu mitt i alltså, det här var som droppen som fick bägaren över. Och Putin hade ju inte förväntat sig att det här skulle vara droppen som fick bägaren att rinna över. Han hade förväntat
det känns ju inte som en droppe dock.
Nej, men det var ju det, för att det här eskalerade väl lång tid.
Ja.
Men han trodde ju, jag tror genuint att han och hans medarbetare tagna på sängen av det här motståndet. Ja. Att Finland och Sverige skulle få med NATO, att EU skulle skicka vapen till Ukraina.
Mm.
Att enskilda länder ska skicka både vapen och pengar. Att Tyskland mitt i allt ska börja satsa på försvar och skicka vapen till en fiende mot Ryssland. Alltså det här är ju, trodde han aldrig. Mm. Och det är ganska otroligt. För att ändra hela den säkerhetspolitiska ordningen i Europa är fullständigt omkullkastas.
Mm.
Så därav droppen som fick bägaren att rinna över. Att väst kunde acceptera Krim, men inte en total invasion av Ukraina.
Mm.
Jag tycker personligen att kanske redan vid Krim så skulle all den här typen av sanktioner och all den här typen av agerande ha varit rättfärdigat.
Ja.
Men bättre sent än aldrig, får jag väl anta.
Ja, förstås.
Men det är komplicerade saker där. Stormaktspolitik generellt. Ska man helt stänga ut Ryssland från väst eller ska man försöka genom handel, konstruktiv dialog få en förändring till stånd? Väst testade den vägen. Det funkar inte.
Nej, alltså förstås, det låter ju eftersträvansvärt att göra, naturligtvis. Mm. Men, ja, för att nu ser jag ju som, alltså som jag sa, jag är ju som också nu fundersam att hur kommer det se ut när man går framåt, att om nu då också, det beror på vad som händer inom Ryssland, men om alla de här sanktionerna och sånt gör att ryska folket också blir mer liksom emot västvärlden eller ser det som västspel. Och här kommer ju säkert att få jättelånggående konsekvenser.
Troligtvis. Alltså, man måste också komma ihåg att när man som stänger ner allt på Twitter och Facebook och sånt heter Ryssland, så har ju ryssarna bara tillgång till statlig propaganda.
Ja.
Och då får de ju ett visst budskap om att väst attackerar Ryssland och Ryssland är offren i den här konflikten. Och när man bara får tillgång till den typen av information så kan man börja tro på det till sist.
Ja.
Så jag tycker ju ett problem att man stänger ner internet, den typen av alternativ information.
Absolut, det är nog jättesant. Man förstår ju
att
många företag inte vill göra business i Ryssland.
Ja, här fullständigt.
Absolut, det förstår man. Men att ta bort de få kanaler som ändå finns, för att det är ju annars är ju omöjligt nästan att censurera.
Mm.
Alltså för Putin att kontrollera vad folk läser på Twitter och tar in på Instagram. Mm. Så.
Han kan kontrollera tv, statlig tv. Ja. Han kan kontrollera internet, vad som händer på sociala medier och allting, i samma utsträckning. Men genom att man stänger ner de här populära kanalerna där de får nyheter från väst, så är inte bra, tror jag.
Nej, man borde ju se det som en strategisk som en strategisk satsning.
För istället så skapar man en sorts motståndsidentitet bland ryssar. Nu är vi under attack, vi var under attack för vi har nog klara värre motgångar. Nu ska vi sluta oss samman, nu ska vi bli patrioter och så tar vi oss igenom det här.
Ja.
Och blir det så kan ju det här bli en konflikt som kommer pågå, eller en relation som kommer att bli bara värre och värre över tid.
Ja, minsann.
Också bland vanliga ryssar alltså. Nu tror jag att det finns ju ett genuint också motstånd bland ryssar mot Putin, att folk är ju delade. Det är ju inte svartvitt där, det finns nyanser. Så att, men jag misstänker ju genom att det blir som det blir, tror jag kanske att de kommer sluta sig samman mer än att de kommer få ut på gatan och demonstrera mot Putin och göra någon typ av revolution. Men som du redan sa här tidigare, att okej, Putin ska försvinna, vad kommer till näst?
Ja.
Ingen som vet.
Nej, det är ju inte som att det finns ett stabilt demokratiskt system i grunden som kan liksom ta fram en ny ledare.
Det finns ingen demokratisk tradition i Ryssland. Så man kan som inte bara skapa ifrån tomma inte att en välfungerande demokrati. De testar ju här. När Sovjetunionen föll, Jeltsin kom till makten och nu tänker man, nu ska allting bli bra. Nu ska vi öppna McDonald's och H&M och liknande. Nu ska Ryssland bli en fullt fungerande del av västvärlden. Jeltsin satt i två perioder och satt där och var halvt alkoholiserad. Och sen så tog Putin över och sen har vi haft 20 år av Putin. Med 4 års paus med Medvedev, men ändå Putin vid makten i 20 år. Och inte funkar det inte. Alltså. Om man bara mitt i allt går från en planekonomi till en, vad kallar man det, rovdjurskapitalistiskt system som de hade i Ryssland i 90-talet. Oligarker och liknande. Och alla statliga företag mitt i allt bolagiseras och säljs ut till skampriser till oligarker. Och vanliga ryssar som har haft en viss säkerhet genom det sovjetiska systemet, bostad, mat och liknande, mitt i allt har de ingenting att förklara sig på den fria marknaden. Nu, ganska lätt att man då börjar sakna den gamla goda tiden inom citationstecken då det fanns en viss grundtrygghet. Och man hade en stark ledare och den typen av system. Nu testar man demokrati i 10 år. Ja, inte blev någonting bättre av det. Vissa oligarker roffar åt sig alla tillgångar och vanligt folk får det sämre. Inte var ju så här det skulle bli.
Nej.
Vad är det här som med demokrati? Då vill inte vi ha.
Nej. Och det är ju väldigt på något sätt likt just om man tänker på här, hur mycket oligarkerna skor sig då. Vanligt folk inte får någonting. Det känns ju som precis det systemet man vänt sig emot när man gjorde revolution med Lenin.
Exakt.
Så det är ju som att man är liksom cirkeln är sluten på något sätt.
Så man förstår ju lite att de gick tillbaka att, vad ska man säga, börja stöda en mer auktoritär ledare på nytt efter att de har testat på det demokratiska experimentet under 10 år. Med det sagt att inte, jag försöker ju som inte försvara någonting av Sovjetunionen, ryskt agerande eller någonting. Jag försöker bara förklara varför vi har kommit till den punkt där vi är idag.
Mm.
Det är lite som här. Jag tror det är viktigt att poängtera här nu ifall det känns som att jag förhärligar någonting som jag inte definitivt förhärligar. Mm. Men att det är viktigt att förstå bakgrunden till varför det har gått som det har gått. Ja. Och då måste man se på rysk historia, för det går som inte annars att förstå det här. Varken Ukraina-kriget eller Putins genuina stöd av många ryssar eller ryska utvecklingen generellt, om inte du har det historiska i bagagen.
Mm. Det är grymt intressant.
Tycker jag.
Vad tänker du om energipolitiken nu? För att det har ju varit jätte... Så det, jätte på agendan i och med det här om man vill bli oberoende från rysk gas och olja. Mm. Och det verkar ju inte riktigt gå för att vi har ju ändå varit ganska bekväm med att vara rätt så beroende av rysk gas.
Klart det går, men då måste ju vanligt folk vara beredda att göra uppoffringar helt enkelt. Att ha någon typ av begränsningar på hur mycket el vi får förbruka och liknande. Mm. Att riktigt att det skulle kännas i vår vardag. Då går att det inte är någonting omöjligt, men då måste vanligt folk vara beredda att göra uppoffringar, vilket vi är en sån generation som inte vana med att göra, tvingas göra uppoffringar. Nej. För the greater good.
Nej.
Men här skulle vi som tvingas till, då är det möjligt.
Jo.
Men vill vi fortsätta som vanligt och leva som vi alltid har gjort, så då är det ju knepigt, för inte kan vi ersätta det här ryska oljan och gasen och kärnkraft och liknande som vi importerar så där över en natt. Nej. Det finns inga alternativ som direkt kan ersätta.
Nej.
Men nej, jag tycker ju att vi ska bryta allt. Och ja, här kommer till energi.
Ja, alltså nu tänker jag ju också, nu tror jag ju att man ska vara beredd och göra personliga uppoffringar också i ganska stor utsträckning. Men tajmingen är ju så vansinnigt dålig då vi just har gått igenom en pandemi.
Mm.
Och ekonomin, alltså många har haft det jättesvårt och jättehårda lockdowns runt om i Europa. Och det känns som att hur mycket kan folk egentligen ta?
Nej, men så är det allt klart. Som du säger, du ska vara beredd att göra uppoffringar. Jag ska vara beredd att göra uppoffringar. Okej, ska vi vara beredda att göra samma uppoffringar över ett års tid? Mm. Jag tänker att man ska ha någon sorts, vad ska vi ta som ett hypotetiskt exempel. Man måste som stänga lamporna sen 10:00 på kvällen och få stänga dem igen 6:00 på morgonen. Mm. Eller något liknande. Du får inte dra ner hastigheterna på vägarna för att vi ska slösa mindre bensin. Mm. Eller någonting liknande som har varit ett konkret förslag i Tyskland.
Just det.
Att de ska lägga hastighetsbegränsningar lägre för att de ska förbruka mindre bensin. Mm. Och på det sättet kunde man då komma bort från det här beroende. Okej, under kort tid kanske. Men under lång tid så tror jag nästan är omöjligt att få det att fungera. Men det är ju sådana, som jag säger, som små uppoffringar som skulle kunna möjliggöra att vi skulle klara oss utan den här typen av rysk energi.
Nå, om man inser att vi i princip är i ett krig, så måste det ju gå, tänker jag.
Förhoppningsvis. Men jag menar, bevisligen så är våra politiker inte beredda att göra det här. För att det är en sak att lägga sanktioner.
Nej, impopulära beslut förstås.
Och en sak att man vissa typer av varor vi får vissa typer av varor kommer in från Ryssland, vi kan inte exportera vissa varor. Att det här drabbar ju enskilda näringar jättehårt. Och det är ju tufft för dem. Men att skulle man få in för en sån här typ av lösning, så skulle det drabba alla medborgare, vanligt folk också. Och det är ett större beslut. Men det är genomförbart. Men det är ju en, inte ska jag säga politisk självmord, men nästintill.
Ja, inte det är ju långt ifrån.
Nej. Speciellt när i Finland har vi val på kommande om ett år, så sånt spelar också in.
Ja. Det är förstås så. Mm.
Och i Finland är det ju svårt att vi importerar jättemycket, men speciellt i Tyskland. Jag menar, de är ännu mer beroende av rysk gas, rysk olja och liknande. Och,
ja.
Och inte får man någonting åt där heller.
Nej. Och så tror jag ju nog att folk, alltså jag menar, här i Finland har vi ju haft väldigt mild hantering av coronapandemin, men ute i Europa på många ställen har ju faktiskt varit väldigt tuffa lockdowns, och folk har ju faktiskt varit väldigt upprörda.
Mm.
Och jag tror nog att det finns liksom en sån där attityd av att nu ska, alltså makthavarna ska inte komma och begränsa vår frihet på det sättet. Så jag tänker som att tajmingen att det ska vara möjligt att göra nu känns som lite så där att är folk faktiskt...
Ja, jag förstår exakt din problematisering, men samtidigt vi är vana med det här, vissa begränsningar i vår vardag under 2 års tid. Okej, men kanske kan vi bara fortsätta. Vi har som vanan uppe med att vi har begränsningar, och det har gått. Vi har tagit oss igenom en kris. Nu ska vi visa solidaritet med Ukraina så mycket vi bara kan. Okej. Vad kan vi på riktigt göra? No, men vi kan sluta skicka pengar till Ryssland för att få rysk olja och rysk gas. Då har de mindre pengar i sin stridskassa för att bygga vapen och få döda ukrainare. Förenklat. Men grunden så handlar det ju om det att för tillfället så far pengar från EU till Ryssland pengar som Ryssland använde för att idka krig mot Ukraina.
Mm.
Men för att EU på som EU som en enhet ska kunna lägga sanktioner på all form av rysk olja och gas så krävs ju enhetlighet.
Ja.
Och Ungern har gått in och sagt att de kommer med veto för sånt.
Ja, jag tänkte, ja. Och på något sätt, alltså man kan ju tycka att det är förfärligt, men på något sätt förstår man ju också, för de är ju, vad har de, typ 90% av sin
De är fullständigt beroende av det. Men jag menar bara för att EU som är block inte kan, kommer att kunna totalt skruva av kranen till Ryssland, så kan ju Finland som enskild stat göra det. Vi kan ta ett nationellt beslut att vi slutar importera rysk olja, rysk gas. Vi stänger det här nu. Vi kommer att tvingas gå ner i levnadsstandard. Vi kommer att tvingas införa vissa typer av begränsningar. Men det här är ett pris som Finland är villiga att betala för att vi inte på något sätt ska kunna påstå stödja den ryska krigsmaskinen eller vad man vill använda för uttryck. Ja. Men det krävs uppoffringar för att det ska vara genomförbart. Då måste vi vara beredda att göra det.
Ja. Och där är ju, så kommer ju nog svagheter i demokratin fram ganska tydligt, just för att då krävs det politiker som är beredda att göra det och är impopulära beslut, och framåt så kanske dödar ens karriär.
Så är det, men att jag menar att politikerna måste ju också förstå att det här är någonting nödvändigt, och inte kan man ha som politiker. Politiker är ju invalda för det som är bäst för folk. De har ett folkligt mandat att ta tuffa beslut. Ifall de inte blir omvalda så maybe it, men man förväntar sig att de ska vara villiga att ta de tuffa besluten, för de har mandatet till det. De har mandat att ta.
Man ska ju hoppas det, men...
Men som du sa, det kan vara, som vi var inne på, det kan vara politiskt självmord.
Mm.
Och om ett år är det val.
Mm.
Så, jag är knepigt. För jag tror ju inte att de är beredda att ta det här beslutet helt enkelt. Fast det är möjligt.
Ja. Men däremot så tänker jag, om man går tillbaka till NATO-diskussionen, jag tycker det är ganska intressant. Om vi nu då kommer gå med i NATO, att det just är en vänsterregering som tar det beslutet. Det känns ganska spännande och väldigt bra så det, om man tänker framåt för enigheten i landet gällande här. För att skulle det vara Sannfinland, eller vad heter det, samlingspartiet som sitter vid makten och tar det beslutet, så skulle ju antagligen bli en stötesten liksom framåt så det, eftersom att många andra då, som du sa, just har varit emot eller inte alls varit intresserade av NATO och sådär. Att det tycker jag är jättespännande med hela den här grejen.
Ja, så hedrar nog verkligen vår regering. Att jag menar, 4 av 5 regeringspartier var ju innan den här konflikten emot NATO.
Mm.
Men har nu varit beredda till att omvärdera sin åsikt så här pass. Och lämna ideologin åt sidan och låta det här realpolitiska läget tala för sig. Och att det skulle gå så här snabbt och så här pass smidigt ändå. Klart, det har varit en debatt i Finland, men ändå var det någon typ av konsensus, både politiskt och bland folket, om att nu eller aldrig. Det var den allmänna uppfattningen. Och jämför bara med debatten i Sverige, där har varit mycket svårare debatt och mycket mer ideologi. Jag menar, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ju historiskt sett varit inte liksom kritiska mot USA, men kanske inte lika välvilligt inställda mot USA som högerpartierna. Men, och där är det mycket tuffare debatt som pågår än vad det var i Finland. Att vi lämnar Finland, det är mer att vi lämnar ideologi åt sidan och ser vi på faktum.
Ja.
Och här hedrar regeringen.
Absolut, absolut.
Jag inte håller med i sakfrågan. Men man måste kunna hålla 2 tankar i huvudet samtidigt här. Jag förstår varför de gör som de gör. Jag tycker det är rakryggat. Och de gör vad de tror är bäst för landet och lämnar ideologi åt sidan. Simple as that.
Ja, så här faktiskt hatten av.
Och man måste förstå att det var det något lätta beslut för dem heller. Inte. Jag menar, du har vissa av de äldre garvade politikerna i dessa regeringspartier som har hela sin politiska karriär varit emot NATO-medlemskap. Men nu på ålderns höst har de ändå klarat att omvärdera en grundmurad åsikt om att nu måste vi faktiskt göra någonting. Så det har varit fascinerande att följa med på det sättet.
Ja.
Måste jag nog säga.
Ja.
Men då igen, om vi ska få tillbaka till den här NATO, vilket är intressant också, att hela grundpremissen med ett NATO-medlemskap är att man ska få ett skydd av det amerikanska kärnvapen i egenskap av en konflikt.
Mm.
Det är ju hela grundargumentet varför man ska få med i NATO. Att USA kommer till vår hjälp genom artikel 5 i NATO-fördraget som säger att en attack på ett NATO-land är en attack på alla. Och det här tar man som någonting givet. Men det finns ju ingenting givet i att USA faktiskt skulle komma till Finlands understöd i en händelse av en rysk invasion.
Okej. Okay.
För första så är det nog att paragraf 5 aldrig blivit testad i en konflikt. Man vet inte ifall det faktiskt skulle fungera så i praktiken att alla NATO-länder kommer till undsättning. Mm. För NATO-land har inte blivit attackerat på det sättet. Regelrätt invasion.
Mm.
Och för att det ska faktiskt bli av så måste också alla nationella parlament godkänna på landsnivå att ja, vi nu får vi till undsättning.
Måste alla göra det eller måste det ske i varje land som kommer till undsättning?
Varje enskilt NATO-land måste godkänna sitt parlament att kommer man hedra artikel 5 eller kommer man inte att hedra
just
artikel 5.
Men det är möjligt att vissa länder gör det och vissa NATO-länder lämnar
det. Det är hypotetiskt möjligt.
Okay,
jag har aldrig testat. Mm. Det är som är så fascinerande att ingen riktigt vet. Och redan under Trumps tid i USA så var han ju lite sådär vag. Alltså, fick ju någon fråga någon gång. Vad gör han ifall de baltiska länderna blir attackerade av Ryssland? Mm. Kommer USA och du inte kommer till understöd? Så var han, ja, och en, kanske, får se.
Mm.
Han var väldigt vag.
Mm.
Och trots att nu Biden har varit väldigt klar med att USA kommer att hedra artikel 5 och de kan räkna med USAs stöd, så vet man inte vilka politiska vindar som blåser i USA efter nästa presidentval. Går USA att lita på?
Mm.
Vilket är intressant. Om man lägger som alla sina ägg i en korg att man litar på NATO. Men det har aldrig blivit testat. Mm. Det finns också inom EU en säkerhetsparagraf. Artikel 42.7 som också har en liknande skrivning. Att en attack på ett EU-land så betyder att alla resterande EU-länder är skyldiga att med till alla budstående medel komma till undsättning. Som också är implicit en typ av klausul.
Men det är ju inte nödvändigtvis militärt då?
Nej. Det är ju hur man inte vet. Men det kan vara militärt.
Ja.
Allt i budstående medel. Då
är det där också igen upp till varje enskild medlemsland att de beslutar?
Det ska alltid besluta i eget parlament när det kommer till utrikes- och säkerhetspolitik. Både på EU och på NATO.
Just det.
Och finns ju vissa forskare som anser att den EUs formulering är starkare än NATOs formulering. Mm. Och inom EU så har du också Frankrike som en kärnvapenmakt. Så du skulle... Ett argument kan vara att du redan genom ett EU-medlemskap har ett visst kärnvapenparaply tillgång till ett sånt genom franska kärnvapen. Så... Jag tycker det är ganska intressant. För jag tycker att det inte kanske problematiserats så mycket som man kanske borde vara ett NATO-medlemskap faktiskt. Vilken säkerhet ger det faktiskt i slutändan. Mm. För man tror ju att det är något mekaniskt att direkt ryska pansarvagnar skulle rulla in i Finland så skulle direkt något mekaniskt hända att nu kommer alla NATO-länder till undsättning.
Mm.
Inte det så det går till. Förhoppningen är ju att nu kommer den här paragrafen funka, nu kommer alla komma till stöd, men det vet vi inte.
Men åtminstone möjliggör det ju att man får understöd, för att nu har ju varit problem med Ungern och alltså NATO sa ju i princip att vi kan inte gå in för att det är inte ett NATO-territorium.
Mm,
så vi kan inte, vi kan skicka stöd men vi kan liksom inte aktivt gå in för att vi är en försvarsallians. Men skulle man då vara med i NATO så finns ju åtminstone möjligheten att de, alltså, det sänker ju tröskeln.
Ja, så nu kan ju USA komma till undsättning för Finland fast vi inte skulle vara ett NATO-land.
Mm.
Inte bara för att vi är NATO eller inte, men att är väl större trygghet att man kan ha ett papper, ett avtal som visar att jag nu är skyldiga.
Ja.
Så det ger ju en större säkerhet på det sättet.
Mm.
Men då igen, det avskräckande funktionen med NATO-medlemskap, att risken för att ett Ryssland skulle invadera Finland så blir ju lägre med ett NATO-medlemskap för att de vet att det kan inbegripa en kärnvapenkonflikt med USA. Mm. Så det är ju ett argument också.
Mm. Men hur mycket handlar det om kärnvapen? Alltså är det argumentet att det i princip är att man litar på, eller i grunden vilar på USAs kärnvapen, är det riktigt sant? Jag menar, USA är väl ändå världens största militärmakt utan kärnvapen? Eller, alltså...
Ryssland har en större kärnvapenarsenal än vad USA har.
Ja.
Alltså, här måste vi komma ihåg, en vanlig militärkonflikt mellan två länder med vanliga vapen, sånt händer, sånt pågår över hela världen. Men en kärnvapenkonflikt, det har vi aldrig sett.
Nej.
Vi har sett USA lägga två atombomber på Japan, men det var inte en konflikt där det flög båda sidorna.
Nej.
Och en sån konflikt har kommit troligtvis leda till att världens förstörelse. Så i grund och botten så utgår, ska allting utgå från att förhindra en kärnvapenkonflikt. För det, det är det absolut sista. Och vad har Ryssland kommit med för uttalanden här nu i veckan? Jo, premiärminister Medvedev, svårt att uttala, sa ju att ifall Finland och Sverige går med i NATO så kommer Ryssland att ompröva sitt beslut om att ha Östersjöregionen som en kärnvapenfri zon. Vilket kommer att göra att de kommer flytta kärnvapen till gräns, Finlands gräns och liknande. Vilket ytterligare eskalerar.
Ja.
Och som sagt, jag tror inte att Ryssland skulle vara det i Finland oberoende om en del av NATO eller inte. Jag tror helt enkelt inte. Men en upptrappning, en tillspetsad konflikt blir ännu mer tillspetsad. Ryssland känner sig tvingna att vidta åtgärder. NATO och som Finland en del av känner sig tvungna att vidta åtgärder. Risken för missberäkning eller missförstånd eller någon form av misstag ökar. Och vi vill inte att ett misstag mellan...
Men är vi inte ändå i en upptrappning oberoende om Finland är med i NATO?
Ja, det är vi. Definitivt. Men det trappas upp ännu mer.
Ja. Men hur kan Finlands roll vara så stor där? Vi är ett ganska litet land.
Vi är en litet land med 1300 km lång gräns med Ryssland.
Mm.
Jag menar, den ryska NATO-gränsen i nuläget så utgörs ju till en liten del av Nordnorge och de baltiska länderna. Här är den ryska NATO-gränsen i nuläget.
Mm.
Så Finland för mig skulle gränsen fördubblas till NATO, den konkreta landgränsen. Vilket, som, eftersom Ryssland ser NATO som en fiende, så skulle hotbilden mot Ryssland ur ett rysk perspektiv bli stort. Så trots att Finland är ett litet land, jag tror ju inte att Finlands beslut har en avgörande betydelse.
Mm.
Det tror jag inte. Jag tror ju inte att det här kommer leda till att det blir kärnvapenkrig mellan NATO och Ryssland för att Finland går med i NATO. Men återigen, det är nyanser och det tillspetsad situation blir mer tillspetsad.
Mm.
Och det är väl båda sidor också. NATO-vänner i Finland överens om. Ja, vi vet det här. Men det priset man är värd att betala. Och det kan jag respektera. Jag förstår absolut argumentet. Jag köper det 100%. Det är bara här att jag inte har samma åsikt.
Och den här rapporten som man utgår ifrån om säkerhetspolitiska läget så verkar ju inte heller ha varit sådär. Fast den här nu i princip i slutändan var att man ser ett NATO-medlemskap som bästa vägen framåt, så inte var det ju heller att det är enda rätta eller det finns inga nackdelar med, utan nu är det ju ett avvägande.
Så är det här.
Och
det
verkligen mycket, inte svartvitt.
Nej, mycket på ena sidan och andra sidan. Det finns otroligt mycket argument för, vad ska man säga, bägge sidor.
Mm.
Men viktigast, oberoende vilken typ av beslut vi tar, är att det ändå är en konsensus bakom det.
Mm.
Så därför är det ju kul att se att alla regeringspartier nu har blivit så pass NATO-vänliga då.
Ja.
Eftersom att de är ens, och det visar ändå att Finland står enat, folket står enat bakom NATO, då kör vi på det.
Det är skönt att se någon fråga behandlas som man ser att men det här har en möjlighet att ena folket kring, och inte bara se all möjlig ökad splittring.
Ja, och precis som det är jättefint, för grunden är en fråga om Finlands säkerhet.
Ja.
Och då lägger man alla politiska skiljelinjer åt sidan, för alla är vi ju slutändan finländare. Vi vill leva i ett fritt demokratiskt land. Och hur ska vi garantera att få leva i ett fritt demokratiskt land? Ja, men NATO är en möjlighet att öka på den, vad ska man säga, sannolikheten.
Mm.
Ur det perspektivet. Men eftersom att mitt mål är att undvika en kärnvapenkrig mellan två USA och Ryssland, så det är grunden mitt mål. Min säkerhetspolitiska analys är att vi ska ja, allt för att undvika, för jag kommer lära till att allting far till helvete för alla. Så därför ska inte vi tillspetsa situationen ännu mer.
Mm.
Det är grunden varför jag kommer med mina analyser. Finland är bara en bricka. Men en viktig bricka ändå är en större konflikt.
Alltså jag fattar ju nog här, och förstås måste man ju tänka på den realiteten med kärnvapenkonflikt, men hur... Det här är ju förstås spekulationen, vi kan ju inte veta.
Det är bara spekulationen vi håller på med.
Hur realistiskt är det att en konflikt, beväpnad konflikt, eskalerar till en kärnvapenkonflikt? Alltså, jag ser det som nästan... man kan ju inte säga omöjligt förstås, för det vapnen finns ju, men liksom tröskeln att gå dit.
Mm. Tröskeln att gå dit är extremt hög.
Ja.
Men ska man... Det är en realistisk möjlighet, men här är en möjlighet. Och då ska man väl göra allting för att minska på den möjligheten istället för att öka på den möjligheten. Och ifall man ser det här som någonting benärt, minska eller öka, så ett, finns medlemskap så öka på den risken. Fast igen, minimalt.
Mm.
En fackla i brasan gör ingen brasa. Men ändå fara i den riktningen.
Mm. Ja.
Mm. Men alltså det är svåra saker det här.
Ja,
det är frågan om. För jag menar, många krigar startar genom missförstånd eller små, små upptrappningar som sen har eskalerat tills man hittar någon väg tillbaks. Mm. Det är därför också USA inte varit beredd, eller NATO inte varit beredd att göra en, vad kallar man det, garantera ukrainska luftrummet.
Nej, just det.
För det skulle leda till en kärnvapenkonflikt med Ryssland. Då skulle det bli krig helt enkelt. Fast många amerikanska politiker har sagt att nu ska vi gå in och garantera ukrainska luftrummet och göra en no-fly zone. Som de till exempel har gjort i, var det i Syrien eller vad de har gjort tidigare. Men det skulle direkt lägga NATO och Ryssland i en konflikt. Mitt i allt så skjuter Ryssland ner ett amerikanskt bombflygplan. Och vad händer då? Men sådana här små saker, man tänker att det här är ett litet beslut som kan eskalera. Och mitt i allt har du ett fullständigt, fullskaligt krig mellan Ryssland och USA. Över ett bombplan eller över någon gräns. Tänk nu att ryska, nu är vi in på hypotetiska scenarier.
Absolut, men ja.
Men tänk nu, ett sånt scenario, Finland får med NATO. Vi tar ett sånt beslut att NATO får lägga trupper i Finland. Det tar steg att det blir så. Vi tänker att vi har, vid finska gränsen står det amerikanska styrkor. Och har någon bas där möjligtvis. Helt hypotetiskt. Men mitt i allt så skulle det bli någon missförstånd vid gränsen. Någon ryska soldater skulle skjuta någon amerikanska soldater. Och det skulle eskalera. Och allt sannolikheten för sånt här ökar. Vi vet inte om det skulle bli så här. Det här är fullständigt hypotetiskt. Men små händelser kan leda till konsekvenser som inte går stopp. Första världskriget. Ta nu det som exempel, skotten i Sarajevo, om vi riktigt förenklar grunden till den konflikten. Ett mord, eller det var till och med två som blev mörda, och sen hade vi ett världskrig. Mm. Och då hade man inte kärnvapen. Nu har vi kärnvapen, och det förändrar allt. För nu kan ett krig leda till global förstörelse. Det kunde ha en tidigare krig. Därför så måste man ta det här på allvar, det här hotet. Fast det känns otroligt, fast det känns, vad ska man nu säga, skrämmande, så måste du ta risken på allvar.
Mm.
Så är det bara. Du kan inte blunda för det. Så jag är ingen domedagsprofet, men jag är medveten om risken.
Mm.
Och jag tar allt det här i min analys. Vad är grund, när allting kommer kring, vad är grundmålet för mig? Undvika ett kärnvapenkrig. Vad kan Finland göra för att undvika ett kärnvapenkrig? No, men försök att inte.
Ja, men då är ju förstås inte Finlands huvudmål att, alltså jag menar, Finland måste ju också se till sin egen säkerhet.
Ja, så är det. Finska politikers grunduppgift.
Och överlevnad i fall av att vi inte hamnar i ett kärnvapen.
Så är det. Alltså finska politikers grunduppgift är att garantera finska medborgare säkerhet.
Absolut. Så där blir det ju också alltid ett avgörande mellan att undvika ett kärnvapenkrig eller se till Finlands säkerhet.
Mm.
Alltså hey, går ju, de går, två sakerna går ju inte heller nu runt i hand i hand eller ens samma fråga.
Nej. Så är det. Inte nödvändigtvis samma fråga, men klart det hänger ihop. Att jag menar, ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland skulle dra in Finland ändå. För det drar in alla.
Ja. Och här är ju faktiskt som jag uppfattar ganska många jag menar, argument för att vi inte ska gå med i NATO uppfattar jag just som att jag menar att se att om det blir ett kärnvapenkrig, då är Finland mitt i allt, mitt i där.
Då är vi mitt
i. Och dels så tänker jag, nu säger jag ju då att när fastän Finland inte skulle vara i NATO så skulle vi ändå inte vara, alltså skulle vi ändå dras in på ett eller annat
sätt.
Det är säkert sant. Samtidigt så tänker jag att okej, om det blir ett kärnvapenkrig så känns det som ganska irrelevant faktor ifall om Finland potentiellt är ett land där kärnvapen detoneras eller inte, för att det är som så vansinnigt förödande ändå, så att det känns som ganska irrelevant.
Ja,
det låter ju morbid.
Jag håller fullständigt med att det är som inte avgörande om Finland är med i NATO eller inte. Nej. Inte på något sätt.
Nej.
Men ja, som sagt, jag upprepar mig själv. Gör en tillspetsad situation ännu mer tillspetsad. Mm. Det är det som ett medlemskap ska göra. Det är inte avgörande, men så skulle det bli.
Mm.
Ja, jävlar, de som lyssnar på det här så måste ju nog tro. Jag undrar vad. Och folk sitter och kallsvettas där hemma nu när man hör på det här. Eller?
När man har ju möjlighet att liksom sätta på paus och andas lite, ta det lugnt. Där
ja. Ja, men det känns som att just det här kärnvapen-grejen är någonting som folk som inte har ta med i sina beräkningar när de ser på den här konflikten och de ser på möjliga framtida konflikter.
Alternativt så skulle jag säga att det också ibland tas i beaktande för mycket. Jag läste, vem var det? Nu minns jag inte någon namn. Som är professor i filosofi på Helsingfors universitet. Så hade en text i HBL som just i princip argumenterar för varför vi inte ska gå med i NATO.
Mm.
Och vad jag tyckte när jag läste den texten så handlar det liksom om att ja, men tänk om det blir kärnvapenkrig. Och det var ungefär det som var argumentet.
Mm.
Så att det blir också lite så det är ibland att rädslan för kärnvapen och rädslan för kärnvapenkrig tycker jag inte alls att jag skulle höra hej hos dig, men det känns ibland som att det gör att man inte riktigt kan se på realiteten annars. Mm. För att jag menar, vi måste ju också förbereda för ett scenario där vi inte har kärnvapenkrig.
Så är.
Och här känns ju egentligen nästan mer realist eller mer relevant att förbereda för här. För att har vi kärnvapenkrig så är det frågan om vad som finns kvar efteråt. Så att har vi inte kärnvapenkrig, då vill vi ju faktiskt vara i en situation där Finland kan vara säkert och fortsätta frodas framåt. Mm. Det är ungefär så jag tänker. Och det är nästan därför som jag blir lite sådär. Ja, men det är därför jag blir nyfiken på just det, att vad egentligen realiteten av, alltså jag fattar att man måste tänka på en eventuell kärnvapenkonflikt, men hur mycket vikt ska det ha?
Mm.
Jag menar, ja.
Ja, de har ju Genève eller Lausanne i Schweiz, så har de det här så kallade doomsday clock som mäter från 0 till 60 då, i form av en klocka, hur nära världen är global förstörelse.
Okay.
Och den har ju då varit där senaste åren på, var det 2 minuter före midnatt eller något liknande. Och då vid midnatt så är det fullständigt kärnvapenkrig och förstörelse. Och det har ju nog, var det i fjol eller för fjol så flyttades det väl, var det en halv minut eller en minut närmare midnatt. Och det är på en sån nivå.
Så det flyttades redan innan den här invasionen?
Ja, redan innan. Och då var det på en sån nivå som inte har varit på sen Kubakrisen, 62.
Just det. Men vem är det som styr den här? Vem är det som avgör det?
Institut i Schweiz. Men okay. Att det där är som en faktor, för de kommer varenda år ut med rapport till varför de har pekaren på en viss nivå.
Just det.
Och de mäter just som, vad är risken för global förstörelse? Mm. Doomsday clock.
Intressant, det här ska jag hålla i.
Ja, och då, för något år sedan flyttade de framåt. Jag tror att, och det är bara en ytterligare indikation på att hur pass oroliga tider vi faktiskt lever i just nu. Mm. Alltså de tar ju alla saker i beaktande, alltså global uppvärmning och risken för kärnvapenkrig, allt sånt i beaktande. Och för tillfället så är det på en sån nivå som inte har sett sedan andra världskrig.
Mm. Eller sen, just det.
En Kubakrisen. Och en annan sak som Einstein sa ju också, att, visst var det Einstein, att han vet inte vilka vapen tredje världskriget kommer att utkämpas, men vilka fjärde kommer att utkämpas med pinnar och stenar.
Ja.
För exakt så är det ju att när det väl, om det händer, jag tror väl kanske att det är nog mer när än om, så kommer det ju leda till att mänskligheten kommer få ta några steg tillbaka på evolutionen. Eller på utvecklingsskalan.
Mm.
För det kommer leda till total systemkollaps.
Antagligen.
Så. Men om vi ska anknyta återigen det här till finska NATO-debatten som vi nu börjar ifrån, att vi har eskalerat ganska många nivåer i vår argumentation, men så Finland går med i NATO kommer inte ha någon avgörande betydelse för någonting, och jag är rationellt beslutat att gå med i NATO i nuläget. Men viktigt att ha det här i beaktande ändå, att vad som är ultimata målet för mänsklighetens fortlevnad, att undvika ett kärnvapenkrig. Två tankar i huvud samtidigt. Det är väldigt, väldigt viktigt i alla typer av debatter.
Ja.
Alltid två tankar i huvudet samtidigt.
Ja.
Eller flera helst.
Helst flera, men det kan man inte kräva av folk.
Och inte av sig själv heller. Man är ganska enkla spår när det kommer till kreativiteten.
Nej, men det är ju intressant hur alltså, ofta debatterna tillspetsas så att det inte riktigt är tillåtet att hålla två tankar i huvudet samtidigt.
Nej, då så är det
alltid... Alltså speciellt alltså, offentliga debatterna eller hur media skriver om saker och allting.
Men precis i tider av sociala medier när man ska korta one-liners och liknande att uttrycka en åsikt så blir allting så definitivt. Jag menar, ett samtal så kan du nyansera, du kan diskutera och det är lättare att få förståelse av den andra parten.
Det är förhoppningen.
Men lägger du på Twitter eller Instagram en ståndpunkt att jag motsätter mig ett finskt NATO-medlemskap, punkt. Kommer responsen, Putin-vän eller du är anti-amerikan eller någonting liknande, den typen. Nej, det handlar det om det.
Mm.
Alltså, du måste kunna ha fler tankar hos samtidigt. Du kan fördöma Rysslands agerande i Ukraina, du kan fördöma Putin-regimen, du kan fördöma allting de håller på med. Och samtidigt tycka att Finland inte borde gå med i NATO. Det är inte antingen eller.
Mm.
Det måste man komma ihåg. Men att i dessa tider är det svårt för folk att komma ihåg när allting ska vara så otroligt binärt, gott och ont, rätt och fel. Inte handlar det om det. Alltså, världen funkar inte så.
Nej.
Nej, jag har haft många kollegor, men en del kollegor som måste problematisera, vad ska man nu säga, eller försöka problematisera NATOs agerande inför den här konflikten på något sätt, att försöka komma med en sån hypotes att förstås felet är Ryssland, vi fördömer ryskt agerande, men kan vi gå tillbaks och se på NATOs agerande över tid för att på något sätt förstå varför Ryssland gör det här, att på något sätt försöka se saken ur ett ryskt perspektiv. Men det har varit ganska intressant att alla den typen av tankeexperiment eller försök så det skjuts ju nog ganska ner hon direkt och fördöms.
Mm.
Och direkt så får de personer som har på något sätt försökt se det ur den synvinkeln en viss stämpel som Putin-vän eller USA-hater eller någonting liknande. Vilket
alltså,
jag tycker är lite beklagligt.
Ja, alltså helt klart att en akademisk kontext måste tillåta att man analyserar ur den synvinkeln också. Men nu är det ju en hårfin skillnad till att gå till att väst får väl skylla sig själv. Eller att se nu är västs fel eller är vi som har eskalerat till det här. Det är ju, jag menar, det blir ju snabbt problematiskt om man går dit. Men då förstår jag ju också att man måste kunna se det där för att kunna förstå vad som händer och vad som ligger bakom.
Exakt. Som statsvetare så vill vi ju förstå konflikten. Vi vill inte bara se det som händer, nu vill vi förstå varför det har gått som det har gått. Och jag var ju en sån, så jag trodde ju aldrig att det skulle gå så här långt.
Mm.
Att det skulle bli ett krig. Inte på min mildaste fantasi kunna förutsäga att det här händelseförloppet skulle faktiskt ha hänt. För jag kunde inte... Det var utanför min tankeram, att så här långt ska det faktiskt gå. Det kan jag vara helt öppen med, så jag har ju haft fel. Men när man följer med forskare i internationella relationer och liknande och börjar som se på deras analyser kring det hela, så då blir det ganska, inte logiskt och inte rationellt och inte på något sätt okej. Men man kan förstå på en viss nivå varför Ryssland nu har valt att agera som de har valt.
Mm.
Ifall man ser på helt internationella relationer, stormaktspolitik, varför just nu, varför så här hårt, så finns det ur ett ryskt perspektiv en viss internationalitet. För de skjuter sig själva fötterna. Men
det är klart att det finns
orsaker. Det kommer någonstans ifrån. Det var inte som att Putin vakna upp en dag och tänkte, nu ska jag invadera Ukraina.
Förstås. Så det måste finnas orsaker. Ja. Man måste ju kunna se på orsaken utan att försvara dem.
Exakt. Mycket bra formulerat. Man måste kunna se på orsaker utan att försvara. Igen, fler tankar i huvud samtidigt. Och det har varit så intressant att de som i media har försökt lite på något sätt, på någon nivå problematisera det här, så inte har de blivit som cancelled, men de har fått sina rykten förstörda i vissa sammanhang. Mm. Det finns en av världens mest berömda IR-forskare som heter John Mearsheimer, som hade just gjort ett sådant här försök, var det intervjuer och försöka som förklara bakgrunden till konflikten. Och han är ju som totalt blivit...
Vad sa du om IR-forskare? Vad betyder det?
Internationella relationer.
Ah, ja.
En av världens mest berömda akademiska forskare som jobbar, jobbar inom försöka förstå stormaktskonflikter. Den typen av forskning. Och han är ju då som problematiserar och gått igenom olika skeenden inför konflikten för att försöka förstå det ryska agerande och stegvis. Och genom hans tankeexperiment, genom hans analys, så har han kommit fram till att ja, givet det här så var det här utgången oundviklig ur rysk perspektiv. Det var typ hans slutsats. Fördömer allting, tycker det är för jävligt, men ändå försökt förstå. Och det är så intressant att ha hur pass karaktärsmördad han har blivit efter den typen av analys.
Ja.
Vilket är ganska...
Alltså, i jättelång stor utsträckning har vi ju inte... Eller vi vet inte hur mycket det här har utspelat sig just i Finland. Men alltså, medielandskapet tillåter ju inte jättemycket två tankar samtidigt.
Nej, det finns ju en viss...
Tänkande.
Det finns ju en viss, vad ska man, spektrum var inom åsikter behöver hållas för att man ska vara okej.
Okay. Ja.
Det är ju bara som ett faktum. Att...
Och jag menar, idag är man ju dessutom så upptagen med vilka typer av signaler man skickar, och just att godhetssignaler hit och dit har varit jätteviktigt på många sätt. Så det är klart att en sån här sak tolkas ju också som en signal, eller som en signalering om någon typ av värderingar.
Ja.
För att vi är vana med att nästan alltså här har ju byggts upp en typ av medialogik som handlar ganska mycket om godhetssignalering.
Mm.
Eller att signalera värderingar.
Mm.
Så här gör väl också, antar jag, att såna här typer av analyser kommer ses som värderingar.
Mm. Ja, på något sätt, jag förstår exakt vad du menar. Ifall man då väljer att på något sätt försöka se saker och ting ur ryskt perspektiv, den onda sidan, så är det ju en form av rättfärdigande av det ryska agerande. Och det är ju inte okej. Okay. Jag tycker man inte ska på något sätt försöka rättfärdiga det. Men att det är en sak till förstå det och det är en annan sak till rättfärdiga det. Och igen, två tankar ihop samtidigt. Att folk har väldigt svårt att hålla en åtskillnad däremellan. Men i en konflikt där det är klart vem som är ond, det är klart vem som är god, och jag tycker det är ganska klart i det här Ryssland-Ukraina vem som är god och vem som är ond. Det kan jag väl säga utan problem.
Ja.
Den aggressiva parten är den onda i den här konflikten. Men samtidigt så måste man, det tycker jag i alla fall, man kan inte blunda för att det finns ett ryskt perspektiv på det här. Och är inte på något sätt rättfärdiga det, men jag tycker man ska inte blunda för det.
Nej.
Och det tycker jag, om inte man tar med en sån sak i en generell debatt kring det här, så missar man någonting viktigt i det.
Mm.
Om man bara fördömer och fördömer och fördömer och fördömer och ser allting ur Ukrains perspektiv, så missar man någonting i den stora analysen. Ja.
Absolut.
Men återigen, inte på något sätt rättfärdiga.
Nej, men det är ju samma sak som jag menar, som vi försöker jobba med annars, med liksom polarisering eller att kunna förstå meningsmotståndare och sådär. Det är ju som alltid så att om man bara fördömer motståndarna eller bara liksom tar avstånd och inte ens ger sig en chans att försöka förstå eller se vad som ligger bakom, så det finns ju ingen annan möjlighet än att det leder till ökad polarisering. Eller att det leder till ökad oförmåga att förstå varandra. Och samma sak måste ju gälla i stormaktspolitiken också. Eller, ja, att... Ja.
Mm. Nej, men klart, målar du upp bara Ryssland och ryssar som onda, så föder russofobi, föder rysshat globalt.
Ja, men förstås är ju en helt annan sak att måla upp ryssar som onda än att måla upp nu liksom invasionen som ond.
Ja, exakt. Så, återigen, två tankar på samtidigt, men alla kan inte göra en åtskillnad däremellan. Jag menar, när man läst någonstans, var det Sverige eller Danmark någonstans, när de skulle ställa in någon utställning med någon rysk författare eller någonting, att på det sättet ta ett ställningstagande i den där konflikten, att att man har en utställning om en gammal rysk död författare som har skrivit några böcker på 1800-talet. Det skulle vara ett ställningstagande i den här konflikten, att nu ska man inte ha den här utställningen någon mer. Jag menar, den typen av agerande tycker jag som inte riktigt rätt väg att gå.
Jag menar, är ju som...
att nuvarande regimen åt helvete, men ska man på något sätt försöka ta bort alla goda bidrag som Ryssland har gjort till civilisationen genom historien för att nuvarande regimen är som den är? Jag tycker inte.
Nej, förstås. Och det blir ju som också sånt att inte riktigt förstå varför man nu sätter sanktioner. För att förstås har vi ju nu sanktioner, och naturligtvis finns det ju, jag menar, jag förstår också att mycket företag inte vill göra någon business i Ryssland överhuvudtaget och allt sånt, men att liksom låta de tankarna gå så långt så att man bojkottar allt som är ryskt överhuvudtaget, då har man ju inte förstått varför sanktioner eller bojkotterna finns.
Det är alltså sanktioner och att företag och enskilda individer väljer att inte köpa ryska varor och inte köra business med Ryssland, tycker jag är ju rätt väg att gå.
Absolut.
Så ska man straffa dem. Men att till exempel, som jag sa, att ställa ut en rysk författares böcker och berätta om Dostojevski.
Mm.
Jag menar, är det rätt väg att gå? Det tycker jag inte. Det finns också nyanser här.
Förstås.
Att vi ska göra allting för att strypa tillförseln av medel till den ryska krigskassan. Allt vi kan.
Ja, exakt. Och det var ju just det. Det är ju det som är målet. Inte att bojkotta all rysk kultur.
Nej, och inte bojkotta ryssar generellt. Jag menar, i Finland finns det ju 10 000-tals ryssar.
Mm.
Som en välfungerande del av det finska samhället och gör bidrag. De jobbar och liknande. Alltså, men de är fullt bra människor ändå.
Ja,
inte som på något sätt så ska de tvingas stå till svars för vad Putin gör i Ukraina.
Absolut inte.
Och det är väldigt viktigt att man som har det här vaktande också, jag menar. Mm. Jag har ryska vänner. Jag har varit i Ryssland. Jag har som inget ont att säga om ryska människor på det sättet. Jag gillar Ryssland som land.
Mm. Ja, men det är ju bara patetiskt att ens liksom... Ja. Jag vet inte, för mig så känns det så det. Att ens gå dit och dra de slutsatserna, att man liksom börjar bojkotta ryssar eller tycker att ryssar nu är dåliga människor eller whatever. Det är som så patetiskt så att jag har inte ens ork och möjlighet att liksom att ens börja tänka på ett sånt beteende. Jag menar, naturligtvis fördömer jag ett sånt beteende, men det känns som så det är okej, men ja, det är nästan samma orsak varför jag inte kallar mig antirasist. Alltså för att jag, ja, det är som så absurt att någon är rasist, så att jag bara okej, men idioter, skit ner er. Jag vill sätta min energi på någonting annat.
Ja.
Så att jag blev lite triggad faktiskt. Akademin skickade ut ett mail här någon gång för några veckor sedan då den här konflikten var igång och sådär. Att jag typ en påminnelse om att vi har ju också liksom ryska akademiker inom akademin här, och naturligtvis så ska vi fortsätta behandla dem med respekt och vi ska inte liksom så där påhoppa dem. Och så tänkte jag, men alltså hur idiot tror ni att vi är? Tror ni faktiskt att vi, alltså jag menar, jag fattar att det finns i samhället att det finns folk som börjar bete sig illa mot ryssar, men det kändes väldigt nedlåtande att liksom akademi skickar ut så att, ja, by the way, kom ihåg och behandla folk trevligt.
Som att jag skulle behöva en påminnelse på det.
Ja, och då känns det som att man gör den tendensen att man ger den så mycket kredit. Man ger den liksom den tendensen som att det faktiskt är en rejäl grej att ta i beaktande. Alltså på något sätt, det känns som att man ger den för mycket kredit än vad han egentligen kanske borde ha. Så jag blev lite irriterad av att jag fick det mejlet. Och också de som skulle ha en sån tendens att börja hoppa på ryssar för det här. Ett mejl från någon okänd administrativ typ på akademin skulle inte göra någon armarskillnad.
Nej, så är det.
Inte någon armarskillnad. Så är det liksom som det typiskt för att försöka hålla sin rygg fri och för att visa att man gör någonting. Men ja.
Nej, grundregeln, döm inte ett helt folk för den politiska ledningens agerande. Vad måste man göra skillnad mellan?
Ja, ibland så tror jag nog att mina reaktioner på sånt där också är lite barnsliga, men jag blir lite triggad ibland.
Ja, alla blir triggade av olika saker.
Ja.
Absolut.
Ja, jag hade en sak som jag ännu ville lite prata om. För att jag läste Jag läste en artikel som Dodermi har skrivit som handlar om det var en analys om mellanmänskligt förtroende och attityder gentemot finlandssvenskar som minoritet i Finland.
Byter nog område helt här.
Det byter totalt. Det byter totalt. Men jag tyckte att det var jätteintressant. Dels bara termen mellanmänskligt förtroende tyckte jag var spännande.
Mm.
Men det som jag egentligen började tänka på, för att det var ju en analys om liksom attityder gentemot minoriteter och hur det hänger ihop med att det finns ett liksom utbrett mellanmänskligt förtroende i samhället och sådär. Men på något sätt, som jag förstår rätt, så visar ni lite på att finlandssvenskar i princip sticker ut om man jämför med andra minoriteter, för att vi har ganska mycket rättigheter och ganska liksom högt sådär förtroende, inte så mycket konflikter egentligen mellan liksom majoritetsbefolkningen och minoriteterna.
Bra sammanfattning.
Okej, fint. Men så jag skulle vilja fråga, och egentligen ställer det lite på spets, att i vilken mån ska man egentligen kall finlandssvenska för en minoritet?
Ja, stor fråga. Bra fråga. Vi är en språklig minoritet. Det var vi.
Naturligtvis.
Men vi är en etnisk minoritet.
I antal är vi ju förstås en minoritet. Men alltså det... Okej, för att det här är min utgångspunkt och varför jag funderar på det här. Och det är kul att få prata med någon. För att... Ja. Mm. Om vi bygger upp en identitet som minoritet... Och här gör vi ju i princip också medvetet, lite så därför att vi vill skydda våra rättigheter och vi vill se till att vi har liksom svensk service och allt. Och allt är ju egentligen riktigt bra. Det tycker jag vi ska värna om. Men bygger vi upp liksom identiteten som minoritet, så öppnar ju här för möjligheten att minoriteten förlorar sina rättigheter. Och speciellt om man då börjar jämföra med hur ser det ut med andra minoriteterna, men de har inte samma rättigheter. Är det nu riktigt logiskt? Är det nu riktigt vettigt att den här minoriteten ska ha de där rättigheterna? Jag tycker varför inte liksom sväng på narrativet som att, ja men hej, vi är en del av det här landet, vi är en del av den här kulturen, vi är alltså, för att vi sticker ju inte ut på det sättet, vi har samma etnicitet, vi har samma historia, vi har samma kultur, förutom små skillnader som typ kommer av språket och av att vi har mycket kontakt med Sverige, men liksom det finns ingenting som skiljer oss egentligen, vi är samma religion, alltså är liksom inte. Det finns inte orsak för en potentiell liksom på något potentiellt skav egentligen. Och jag tror att man lite skjuter sig själv i foten genom att identifiera sig som minoritet.
Mm. Ja, absolut. Ifall man har en stark finlandssvensk identitet, så ifall man tycker att det är uteslutande. Men jag menar, du kan ju också ha flera identiteter samtidigt.
Mm.
Man brukar ju inom den här typen av forskning pratar om att det finns alltid som, vad ska man säga, cirklar av identiteter. Du är först en del av en familj, du är en del av en by, du är en del av en kommun, du är en del av en region, du är en del av ett land, du är en del av en världsdel och så vidare och så vidare. Ju närmare en själv en cirkel är, desto starkare känner man den, med den gruppen som hör inom den cirkeln.
Mm.
Och så funkar det också som en minoritet att det finns... Vi finlandssvenskar har en stark samhörighet inom gruppen, så att säga. Det är svårt för en finskspråkig att komma in i den här finlandssvenska samhörigheten. Det tyder också forskning på att det finns en skillnad mellan en, vad ska man säga, finsk kultur, en finlandssvensk kultur och en finsk identitet. Men jag menar, nu visar forskning också att finlandssvenskar generellt känner sig som finländare. Vore beredda att gå i krig för Finland och...
Absolut.
Allt det där. Alltså, jag menar, inte det som uteslutande.
Mm.
Men samtidigt tycker jag att det är någonting fint. Min personliga åsikt, jag är ju stolt över att vara finlandssvensk. Det är en del av min identitet och någonting som jag alltid lyfter fram, att jag är finlandssvensk. Ja. Men inte ännu mindre finländare, för den saken.
Nej, förstås. Men...
Och historiskt sett, som du också var inne på, så... Att vi har ju våra grundlagsrättigheter som ett nationalspråk. För det är ju en språkidentitet, det här, mer än någonting annat.
Ja.
Och så länge vi har den rättigheten så är vi ju per definition inte en minoritet. Vi har lika rättigheter som majoritetsbefolkningen har.
Precis, precis.
Och så. Det är väl också det argument som politiker generellt brukar lyfta fram för varför man ska värna om det finlandssvenska och varför man ska få bidrag till, varför vi ska ha utbildning på svenska, varför vi ska ha vissa typer av institutioner på svenska här i landet. Mm. För att ja, men vi har en lika viktig del av landet som majoritetsbefolkningen, majoritetsspråket. Och inte finns det någon skillnad däremellan.
Nej, men det är ju lite där jag tänker mig då att just narrativet som finlandssvenskar som minoritet.
Ja, men alltså, vi är ju en språklig minoritet. Alltså, det kommer du inte ifrån. Att vi är 5,5% av befolkningen. För 100 år sedan var vi närmare 15% eller någonting. Men nu stadigt minskande. Minskningen har väl lite avtagit nu. Men vi brukar vara större när vi är ganska små.
Ja.
Men så vi är ju mer en minoritet idag än vi var tidigare.
Jo. Nu så det är i antal, men...
Ja, men klart, här, vi som är verksamma i Österbotten så inte känner jag mig här som att jag skulle vara en del av en minoritet.
Nej, Österbotten blir det svårt att tänka sig.
En del av landet.
Ja, men det är ju intressant för att det är sant. Jo, i Österbotten är det svårt att riktigt se att man skulle vara en minoritet på ett sätt. För att vi är ganska många och man hör svenska överallt. Men samtidigt, vidgar man lite perspektivet så en österbottning känner nog sig ganska ofta så det... Vad ska man nu säga då? Det finns ju minsann en tendens i Österbotten att lite stänga in sig i Österbotten.
Absolut.
Och därför liksom skärma av sig lite från resten av landet. Och, så det. Och här beror ju också delvis på språket. Så
är det. När jag nu går...
så därför så skulle jag nog också säga att man där känner sig liksom... lite. Mm.
Men alltså, när jag är hemma i Österbotten, för jag känner mig minst som finlandssvensk. Inte är det någonting jag reflekterar över att jag är finlandssvensk. Jag reflekterar eller vid mitt liv på svenska här i Österbotten. Och ingen stor sak. Men får jag in något land till någon finsktalande delar så känner jag mig mitt allt som en finlandssvensk. Men också samma sak har jag märkt när jag fått till Sverige. När jag fått till Sverige känner jag mig också extremt mycket som en finlandssvensk. Fint. Då märker man ju nog att inte man är svensk.
Ja,
vi kanske talar samma språk, men jag är långt ifrån att jag känner mig som en svensk. Och de ser mig inte som en svensk heller.
Nej.
Och det är lite, jag jobbar med Sverige i 3 månader. Det är någonting som lite har slagit mig. Att hur starkt jag börjar känna min finlandssvenska identitet när jag är i Sverige.
Just det.
Vilket jag inte har riktigt reflekterat över tidigare. Mm. På samma sätt som när jag faktiskt säger något eller tammefor så känner jag mig också som extrem finlandssvensk.
Mm.
Medan när jag väl är här i svenskfinland så reflekterar jag inte alls över det.
Nej.
Så att man är ju, vi är ju något, så mitt emellan, men vi är någonting eget.
Ja.
Och det är ganska intressant i sig. Ja.
Ja.
Vi är ju en bortkömd minoritet, men inte någon fel med det heller.
Nej, alltså vi är ju verkligen bortkömda. Men, och, alltså, men det är ju också sådär, jo, om man då jämför med alla andra möjliga etniska minoriteter som man kan analysera deras rättigheter och situation, så då sticker vi ut och då ser det ut som att vi är otroligt bortkämda.
Mm.
Men det är ju bara då om man ser finlandssvenskar som en minoritet och därför jämför med andra minoriteter. Nej, men, ser man finlandssvenskar som en naturlig del av det här samhället, vi är finska folket.
Så
då sticker vi ju inte ut som någon märkligt bortkämda minoriteter.
Nej, det är våra grundlags eniga rättigheter. Men samtidigt
och jag tror minsann att det finns en fara i att fokusera för mycket på att vi är minoritet just på grund av det.
Mm, så är det. Men samtidigt så har man vissa fördelar här i landet genom att vara svenskspråkig. Det är lättare för en svenskspråkig att komma in på universitet till exempel för att det är mindre konkurrens om platserna.
Jag tror också att det är lättare för finlandssvenskar att få stöd från olika kulturfonder för allt möjligt, för att
så är det. Så det finns vissa fördelar. Men samtidigt finns det många nackdelar att bo i det här landet och inte prata flytande finska.
Minsann.
Om inte man får det hemifrån.
Som vi österbottningar
vet mycket väl.
Ja, definitivt. Och nu tänker jag, alltså det är ju en realitet för mig då jag tänker framåt på potentiella jobbmöjligheter då, karriärs liksom banor och allt möjligt. Att inte går det ju att jag tänker på det utan att tänka på liksom språkfaktan i det. Och det är ju, jag tycker förstås att det är trist.
Mm.
Men
Nej, men alltså helt faktum, man har helt enkelt fått leva med, som sagt, från Nykaleby och pensla, för det var exakt, det inte hör mig knappt någon finska förrän man börjar bli lite äldre. Så man har inte fått det gratis. Och det har alltid varit en kamp livet ut, att det här med finskan. Man känner sig begränsad i sitt eget land genom att man inte behärskar flytande majoritetsspråket.
Mm.
Vilket är lite sorgligt på ett sätt, men att det är ett svårt språk att lära sig. Fast man lär sig det så man kan ta sig fram, så kommer det inte alltid finnas någon typ av problem med det.
Ja.
För många, speciellt från den här delen av landet.
Ja. Här är en sak som jag tycker jag har märkt. Nu då jag bor i Åbo så jobbar jag i en restaurang i Pargas. Så det är mellanåt. Och otroligt ofta som man ser grupper som är totalt tvåspråkig. Så det finns liksom inom grupperna så märker man att de pratar både svenska och finska med varandra. Och det finns individer som inte så hemskt bra på svenska som pratar finska. Och så finns det tvärtom folk som främst pratar svenska och är lite knaggliga på finska. Men det är liksom, det är vänskapsgrupper och det är folk som hänger med varandra ändå. Mm. Och det tycker jag är fascinerande. Mm. Och det är nog jättestor skillnad, för det skulle man aldrig någonsin se och uppleva i Österbotten. Ja. Aldrig någonsin ska man väl inte
att,
säga.
Att diskussionen flyter på båda språken?
Ja, eller att det liksom är en naturlig del av vardagen att folk umgås med varandra på det sättet.
Mm.
Jag har inte upplevt det här.
Nej, men jag kan nog, är nog säkert så att det är mer vanligt kanske i södra Finland. Men för här är ju språkgruppen ganska åtskild när det kommer speciellt det sociala.
Ja,
jag menar,
exakt.
Det är sant. Speciellt från, jag är som sagt från Nykaleby, och där är ju bara svenskspråk, så väldigt sällan du hör något finska.
Extremsvenskspråket.
Så det är ju helt klart. Så därför har man ju också fått ett umgänge där majoriteten är svenskspråkiga. Och de som är finskspråkiga så har lärt sig svenska och därför väljer att använda svenska i sociala sammanhang.
Mm.
Så ja. Men det är ju sådär jag skulle vilja ha det, som du beskriver i Pargas, att folk från olika språkgrupper pratar på sina modersmål och konversationen flyter, alla förstår och alla får uttrycka.
Exakt.
Det är ju här som är levande tvåspråkighet.
Och då ska han det språkliga gränsdragningen, vi kan inte hålla fast vid han så hårt.
På vilket sätt hålla fast mer?
Alltså, ja men så det är just att ja men vi ska värna om det svenska och vi ska, och det blir som jättesamsande. Jag tror att man själv drar en skarp gräns mellan vad som är svenskt och vad som är finskspråket, för att man själv behöver värna om det svenska och man är rädd att det ska försvinna, så tror jag att man håller fast vid och kramar om det så hårt på något sätt som gör att man själv skapar en sån där distinktion på ett onödigt sätt.
Så är det, men samtidigt om vi går tillbaka till det här minoritetsspåret, om inte svenskspråket själv och värden om det svenska i Finland, så kommer vi ju hamna i en sån situation och finskan tar över mer och mer, och till sist så, när ingen talar svenska, så varför ska man ha kvar grundlagsrättigheter på svenska när det ändå blir ett språk som folk bara använder hemma i vardagsrummet?
Om ingen talar svenska så är det ju inte heller ett problem att det inte är grundlagsrättigheter.
Men därför så behöver ju finnas vissa, vad ska man nu säga, svenska rum här i landet.
Jo, nej, förstås, det håller jag med om, det tycker jag nog.
För man brukar säga tvåspråkiga lösningar, så leder det ju till att svenskan minskar. För de flesta svenskspråkiga talar finska, men finskspråkiga talar inte svenska. Så därför blir diskussionsspråket naturligt finska.
Ja, nej, alltså jag tycker nog att, men det är klart att vi ska värna om svenska, det tycker jag, men det är någon typ av attitydskillnad som, jag vet inte, jag får fundera vidare på det.
Ja, men alltså är intressant att problematisera, för att, Jag bara förstår varför vi nu behöver ha vissa skyddsmekanismer för att garantera att det faktiskt kommer vara så här i framtiden också. Att du kan leva ditt liv på svenska i Finland och vara en fullvärdig medlem av samhället.
Mm.
Och ändå bry på svensk.
Mm.
Och för ingen självklarhet heller. Som vi var inne på tidigare, att vi är en bortkänd minoritet. Ja, det är så. Och nu ska vi ju allting för att fortsätta vara en bortkänd minoritet då.
Ja, eller så är vi bara bortkämda.
Ja, nej, alltså fullvärdiga medlemmar av samhället.
Ja.
Men ja, det är komplicerade saker, för jag är ju långt ifrån en språkfanatiker, men att jag har väl en viss förståelse varför vi har de institutionella lösningar som vi har i det här landet när det kommer till svenska.
Jo, absolut.
Mm. Ja, jag kan ju lägga till också, jag nämnde ju aldrig att som akademiker så är ju som medborgaropinion och vad folk tycker och tänker som är mitt fokusområde. Att det flesta, de flesta studier jag gör så har ju medborgarperspektivet som utgångspunkt. Vad tycker folk? Varför tycker de som de tycker? Och vad betyder det att de tycker som de tycker? Så det är ju, det kan vara viktigt att lägga till den större diskussionen att det är den typen av forskning som jag är intresserad av. Medborgaropinion, attityder. Mm. Därav då till exempel språkattityder som kan vara en attityd, minoritetsattityder, politiskt förtroende, demokratiattityder. Den typen av forskning tycker jag är intressant. Det är som att ett samhälle utgår ju från folkviljan, utgår från folket och vad folket tycker. Jag tror att det har betydelse vad folket tycker, vad folket tänker.
Mm.
Så jag tycker att det är fascinerande att alltid utgå från sånt.
Ja.
Och den typen av forskning så sysslar jag med.
Ja, ja. Just det då. Då för att återknyta till NATO-frågan så... Det är ju väldigt intressant då när liksom allmänna opinionen nu har svängt, det var så tydligt för NATO. Och det här ju, verkar ju som att politiker har tagit det som, ja men då är det okej att vi typ ansöker. Hur ska man förhålla sig till det här? För att, eller jag tror att Sauli Niinistö var så där, just hade ett sånt uttalande om att ja, men de här opinionsundersökningarna räcker. Vi behöver inte ha typ folkomröstning eller någonting.
Mm.
Dels så tänker jag, alltså vilken roll ska opinionsundersökningar ha där? För att samtidigt, de vi har valt, så de har ju redan mandat egentligen. Det är ju lite så det populistiskt att bara gå på opinionsundersökningar och därefter välja vad man gör. Samtidigt som ett sånt här stort beslut så måste ju ha uppbackning av att folk är faktiskt är för.
Mm. Ja.
Låter jag helt
rådgivare? Nej, inte på något sätt. Det är klart att politikerna har fått ett mandat genom sitt val så de har rätt att ta de här besluten utan att ta hänsyn till folkviljan i en specifik fråga. De har rätt att göra det. Men det är ju klart att också politiker har örat mot marken och ser också bör bry sig om vad folket tycker i en fråga. Och när nu många oberoende opinionsmätningar har visat att folket har en tydlig och klar åsikt i den här frågan, så ger ju ett visst OK för regeringen att faktiskt, och riksdagen att faktiskt fatta beslut om att ansöka om ett NATO-medlemskap. Så jag förstår ju Niinistö att när opinionsmätningarna är så här tydliga så behöver man inte kanske ha en konkret folkomröstning.
Ja.
För att har du en folkomröstning, så då finns ju risker att det blir en väldigt upprivande politisk debatt. Yttre makter kanske blandar sig in, som man såg till exempel Brexit-omröstningen i Storbritannien 2016. Mm. Och på det sättet försöka påverka en folkopinion. Så att trots att jag förstår argumenten för varför man kanske borde ha en folkomröstning om det här, så tycker jag också att ärendet är av en sån karaktär så det är bättre att inte ha det.
Ja, nej, det.
För folkopinionen är så pass tydlig.
Jag är inte jättefascinerad av, jag tycker inte jättemycket om folkomröstningar annars heller. Så jag är inte riktigt här, men bara liksom den rollen av just opinionsmätningar i sådana beslutsfattande som på något sätt är inte jättelätt att förstå, tycker jag. Eller se vad som egentligen är en mest fruktbar demokratisk väg att gå.
Mm. Finns ju grund inom det här akademiska, finns ju två grundsyner på demokrati eller politisk representativ demokrati. En elitistisk syn och en populistisk syn.
Mm.
Har du en elitistisk syn så tänker du att de folkvalda har ett mandat och de har sitt mandat, de får göra precis vad de vill och de är kompetenta nog att styra enligt bästa förmåga utan att efter de har blivit invalda behöver höra på folket.
Ja.
Har du en populistisk syn så ska du konstant ta i beaktande vart vindarna blåser, konstant ta i beaktande folkopinionen och det ska vara en viktig faktor när du tar ett beslut vad folket tycker. Mot bättre vetande i vissa fall.
Precis.
Och det här är ju en liten motsägelse, men och det är ju vilken synsätt man har på det här.
Mm.
Jag är någonstans där mittemellan att jag tycker att politiker ska känna att de har vad ska man säga, behörighet eller makten att ta beslut enligt egen uppfattning av vad som är bäst, utan att för den delen måste vända kappan efter dit folkopinionen blåser. Samtidigt så tycker man absolut som politiker bör ta den i beaktande. Det är inte uteslutande. Men man kan inte blunda för det. Folkopinionen heller.
Nej.
Men alltså, om man för den delen behöver en folkomröstning för att ha koll på folkopinionen. Tycker jag kanske inte heller.
Nej. Sen finns det ju förstås också en sån där liksom bara självbevarelsedrift hos politiker som gör att man antagligen lyssnar till opinion ganska mycket. För att man vill ju inte heller sabba sin potentiellt fortsatta politiska karriär.
Så är det opinionen, men då måste man ju också komma tanke på, man måste ju lyssna på sina egna väljare.
I demokratin också.
Du måste ju lyssna på dina egna väljare. Jag menar, ifall du har en folkomröstning som visar 60-40 i en viss förslag, så tänker du, okej, majoriteten tycker så här, men hur tycker mina väljare?
Jo.
Och det är väldigt svårt för dig som politiker att veta vad de som har röstat på dig tycker exakt i den här frågan. De måste gå runt och fråga.
Mm.
Och då kan det ju vara att de har en annan åsikt än majoriteten. Så ska du som politiker då känna dig tvungen att rösta som dina väljare eller som majoriteten? Det här är också en avvägning som du politiker står inför. Så därför i grund och botten så måste du vara så pass rakryggad att du kan ta beslut baserat på vad du själv tycker är bästa möjliga lösningen i denna fråga. För som politiker så har du ofta tillgång till information som kanske inte den breda allmänheten har. Du har kanske gjort en mer grundlig analys av en fråga. Och därför måste du känna att du har belägg för den åsikt du har.
Mm.
Fast den kanske går emot majoritetsåsikten i frågan.
Ja.
Varför vits med representativ demokrati ifall inte politiker kan ta beslut som du tycker är bäst?
Nej, ja. Exakt.
Då måste vi ha en annan typ av system.
Då har vi
ett representativt system. Men då är ju direkt demokrati alternativ. Att varenda beslut ska gås genom folktribunalen. Och på det sättet fattar vi våra beslut.
Ja.
Och då får hela tiden folk bestämma direkt. Kan vara bra, kan vara dåligt, men det ska vara ett annat typ av system.
Ja, det här känns ju som att alla potentiella liksom nackdelar med en demokrati i att beslut blir långsamma eller jag är ju sån som alltid tycker att beslut ska vara långsamma, men liksom, det finns ju nackdelar förstås med en demokrati, att det inte finns en enskild liksom diktator som bara kan bestämma och skulle göra vissa saker mer effektivt. Men alla sådana nackdelar skulle ju bli antagligen amplifiera det i en direktdemokrati, tänker jag. Potentiellt.
Mm, alltså det som är så fint med demokrati att det är ju långsamt, men det blir ju oftast rätt i slutändan.
Mm.
För man kan ha tid det att finns, begrunda.
Det finns ett skydd i att det är långsamt.
Exakt, och så finns det ett skydd att du kan byta ut politiker som man tycker gör dåligt jobb.
Mm.
När du har regelbundna val.
Ja.
Och det är också huvudargumentet för en demokrati att du kan faktiskt byta ut dina beslutsfattare ifall du tycker att de gör ett dåligt jobb. Det är hela grundpremissen för en demokrati. Du ska kunna byta ut dem ifall de inte sköter sig. Det kan du inte göra ifall du bor i en autokrati. Allting går jättebra kanske under kort tid. Du tycker att det här var rätt riktning. Men sen i något skede kanske börjar fara i fel riktning. Men då har du inte längre möjligheten att byta ut din diktator ifall du tycker att det går i fel riktning.
Mm.
Men i en demokrati kommer du alltid ha rätt möjlighet att byta ut. Och därför vi ska värna om ett demokratiskt system. För vi kan byta ut våra härskare, ledare.
Ja. Där finns massa jag skulle vilja fortsätta fråga och gå in på. Men jag tror att vi behöver avrunda här. Men jag märker att det ska vara så sjukt intressant. Men jättekul att du var med här.
Ja, kul att vara med och faktiskt kul att ta lite djupare och bredare analys av stora frågor. Det är inte ofta man har möjlighet att göra det.
Mm.
Så jag tackar för den här möjligheten.
Ja, det var jättekul att ha med dig. Vi får återkomma.
Det får vi göra. Glad påsk.
Det är glad påsk.
Tack för att du har lyssnat. Kolla in oss på Patreon, bli sponsor och få tillgång till bakom kulisserna material och sånt som vi inte publicerar på annat ställe. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att du hänger med i nästa samtal.